Telefonerna är satta på stör ej. Teet är kokat. Du hade en fråga till mig.
Vet du vad de borde kalla Lotto Destinys utvecklingslag för?
Nej.
Destiny's Child.
Var riktigt dålig, Niklas. Avsnitt 166 av Cykelwebben-podden. Ska vi bara köra där?
Eller?
Nu kör vi. Varmt välkomna till Cykelwebben-podden. Är det vår nya intro-grej eller? Något lite putslustigt eller?
Jag måste bara säga nu så inte någon tror att jag kom på det. Ja. Jag läste faktiskt det. Det var någon som skrev det på Twitter.
Nej men gud. Är det någon som har tagit till Twitter? För att, det var ju ett så dåligt skämt.
Nej, jag tyckte det var kul.
Hörrni, varmt välkomna till Cykelwebben-poddens 166 avsnitt med mig, Daniel Rytt.
Vi återkommer till, hur säger man?
166. Ja. Jag experimenterar med ljudet. Hav förtröstan, kära lyssnare, och hoppas att det låter. Vi hoppas att det låter lite krispigare än vanligt. Mm. Inte att det har varit dåligt innan, men det finns ju, känner du till uttrycket att det finns inga genvägar till det perfekta ljudet?
Nej. Men du känner också till uttrycket fat and happy.
Ja, exakt.
Och där vill man inte hamna.
Där vill man inte hamna. Ingen av oss, varken fat eller happy.
Nej, men så är det därför jag tänker att även om vi tycker att vi har ett ganska bra ljud, ja, så
kan alltid bli bättre.
Det kan alltid bli bättre.
Finns alltid en utvecklingspotential. Hur är läget, Niklas Hasslum?
Bra. Tacka som frågar. Kul att jag fick fråga.
Det är bara du och jag i studion idag, kan vi säga på en gång.
Ja, innan jag svarar på hur jag har det så måste jag säga grattis till vår ständiga vapendragare Magnus Äppelryd. Han fyller år idag.
Ja.
43, tror jag.
Avslöjar vi det här i podden?
Ja. Ja, alltså det finns ju på Hitta.
Jag vet inte om han är birthday.se.
Men grattis till Mange. Jag mår bra. Jag har sen vi poddade sen sist så har jag börjat nytt jobb ju.
Ja.
Det var ju inte, jag hade ju inte börjat då. Vi snackade väl om att jag skulle göra det.
Ja, jag vet inte om du avslöjat var du.
Nej, det var det som var grejen.
Ja.
Jag ville ju liksom, man vet ju aldrig, det kan ju skita sig.
Ja,
även om vi poddade på söndagen, jag skulle börja på måndag. Nej, men det har inte skitit sig.
Man ska inte ropa hej.
Nej, ska man verkligen inte göra. Jag har börjat jobba på B3 Consulting.
Helt sjukt. Får podden en signing bonus för det här, eller? Det är vår gamla samarbetspartner,
ja,
B3.
Det var några år sedan de var med och annonserade i podden. Det är ett IT-konsultbolag, ganska stort fokus på träning.
Mm. Jag tittar här på sidan, du sitter bara på en stol. Här uppe
ja, än så länge.
Ja.
Kanske blir som på Canyon-tiden. Då,
ja,
jag satt på lite två olika.
Ja.
Ja, nej, men så det är kul.
Mm.
Har redan träffat några kollegor som lyssnar på podden.
Är de trevliga eller?
Det är jättetrevliga.
Ja. Tacka.
Ja. Bland annat, jag nämnde det med träning och så. Ja. Det är plankan varje dag.
Ja, just det.
Klockan
det
här, just fem det. I två.
Ja. Till två eller? Fem minuters planka.
Jag körde en fem minuter ända. Sjukt.
Ja. Ja, jag...
Men det är ju bara för att det är andra som kör. Alltså man vill ju inte ge upp då.
Nej, den där grejen är viktig alltså.
Ja, så det är kul.
Ja. Kul med grupptryck.
Kul med grupptryck. Det är det bästa trycket. Ja. Men annars går det bra. Löpningen går helt okej. Jag är ju alltid nojig så fort jag börjar köra. Alltså så här, jag har haft, återigen, folk som lyssnar på podden vet att jag har haft lite problem med mina vader. Och så börjar jag alltid så tänka så här, men nu ska jag köra bara mängd och lugnt. Och det är aldrig då jag får problem.
Nej.
Det är bara när jag kör fart liksom. Och så nu har jag ju kört lugnt i några veckor.
Mm.
Men du vet, då blir jag ju taggad. Och så då kommer jag...
Då vill du ha farten.
Ja, då vill jag ha farten. Ja. Och så sprang jag igår. Och alltså då blir jag sliten i vaderna direkt alltså. Så ja, jag måste hålla tillbaka.
Mm.
Men ja, än så länge inga vadskador.
Nej.
Så, hur är det själv?
Bra, haft en bra vecka.
Alltså på personligt plan eller?
Alltså när träningen går bra då blir det ju bra. 15 timmar har skrapat
ihop.
Mycket på rullarna. Trainern är ju undanställd nu.
Alltså. Den är borta.
Ja, den är borta. Inget ont om min Wahoo Kicker. Det är en kanontrainer.
Otroligt bra.
Otroligt bra.
Jag skulle säga att det är den bästa på marknaden.
Ja, absolut. Mm. Men den slår ju inte mina rullar.
Dina dumma rullar.
Men, nej, mina smarta rullar. Så jag kör mycket smarta rullar. Jag har kört lite Swift Race på rullarna. Mm. Men då är man ju inte med och spurtar. Nej. Det är för farligt liksom.
Men det är det inte annars heller.
Nej, i ärlighetens namn, det är inte. Två pass med åttor.
Aha.
Varav det ena, när jag precis hade avslutat det, så fick jag en fråga av min kompis Josefin om jag ville med och cykla runt Älgö.
Mm-hmm.
Så jag svidade om direkt från rullarna.
Oh, det är riktigt bra pannben.
Alltså otroligt. Så du vet, direkt från rullarna, hoppa i vinterkläderna, drog ut cykeln och körde ett varv runt Älgö.
Mm-hmm.
Fick ju upp drygt tre timmar en vardags...
Oj, men då var det mörkt kväll. Ute, eller?
Ja, ja.
Ah.
På med lampan ifrån Bookman, vet du. Det gjorde ingen besviken.
Det är bästa lampan på.
Det är bästa lampan på marknaden. Ja, nej, gjorde ingen besviken. Ja, men bra. Och så två långa, fina distanspass nu i helgen.
Vad är liksom det stora, tidiga stora målet?
Att inte bli fat and happy.
Förutom det då?
Nej, men jag ska köra tracka som vanligt nu. Mm. Tredje gången gillt.
Och när är det
i tid? Det är i början av maj.
Maj.
I Girona. Vi kanske återkommer till det. Nej, men så det är ju 20 mil minst i alla fall.
Mm,
eller ja, nu finns det ju massa distanser. 5 mil, 10 mil, 20 mil.
Och
36 mil.
36, just
52 mil.
Ja. Jag är anmäld. Men är den ny eller?
Ja, den är. Jag är anmäld till 200. Efter förra året var jag lite sugen på 360.
Mm.
Vi får se. Jag lämnar inget.
Nej, men 52 är tuff alltså.
Ja, den kommer jag inte. Men jag stänger inga dörrar.
Okej.
Ja, det var
skyll dig själv.
Ja, jo, absolut. Nej, men det är väl typ det. Träningen går hyfsat.
Mm.
Jag har tagit av dubbdäcken. Jag kör mycket vintercykel i år.
Ja, jag har sett det. Jag har noterat det.
Mm. Jag har tagit av dubbdäcken på den. Vilket ju är rimligt när det är 10 grader varmt som det var idag. Men
ja, det var sol. Det var trevligt idag.
Det gör under för cykelglädjen, kan jag berätta för dig. Att jag plocka av dubbdäcken från cykeln.
Men du, det var ju några år sedan. Vi var ute med landsvägshojen i mars. I remember. The North remembers.
Idag hade vi ett litet gästspel en stund med där en av oss körde på landsvägscykel.
Jaha.
Ja. Men han är mindreårig. Jag brukar säga att målsman som var med i sällskapet får ta ansvar för mindreåriga.
Kan det vara att de här personerna cyklar med svart,
blå, gul
tröja?
Ja, det kan vara så. Det kan vara så.
Södertälje-tröja.
Ja, Södertälje-tröja. Målsman tar ansvar för mindreåriga.
Men jag är för sånt
där. Jag vet att du är för sånt där. Mm. Ja, när jag inte är regel, vad är man, paragrafryttare, vad gäller när man får plocka ut räsen eller inte, så kan ni följa mig på Instagram. Jag heter Drytz, du heter Niklas Hasslum.
Mm.
Men framförallt så vill vi att ni ska gå in och följa oss på Instagram, där vi heter snabbla cykelwebben. Finns det någonting att hitta där, eller? I bästa fall.
Ja, det är ju lite så.
Vi har spelat in det lite material upp, här.
Ja, precis.
Det kan dyka upp i samband med att vi släpper avsnittet.
Ja, lite innan. Jag tror att vid det här laget har det dykt upp.
Ja, då har ni förhoppningsvis sett det på att cykelwebben. Mejla oss gärna på info@cykelwebben.se. Och sen det allra viktigaste som vi vill att ni ska göra, det är att... nej, men vänta, två grejer. Dels prenumerera och gå in och ge oss en rating och kanske en kommentar på den poddspelaren som du använder. Men också, Niklas...
jag tycker ni ska stötta podden via Patreon, där ni kan gå in och stötta podden ekonomiskt. Ni väljer själv med hur mycket ni stöttar oss två med. Vi blir jätteglada för alla summor.
Det är podden de stöttar.
Så att det är liksom, jag vet. Ja. Men
indirekt.
Vi, indirekt.
Det är vi som driver det här bolaget som det faktiskt är.
Ett aktiebolag.
Det är det.
Så gå in på patreon.com/cykelwebbenpodden eller gå bara in på cykelwebben.se. Där kan ni se hur ni stöttar oss. Så får ni ta del av våra bonusavsnitt.
Mm.
Jättegärna. Och som du sa, prenumerera på podden.
Ja.
Ge oss en rating.
Ge oss en rating. Det hjälper andra att hitta podden. Och vi vill ju sprida det här evangeliet till så många som möjligt. Men det här med Patreon, patreon.com/cykelwebbenpodden. Har vi några som har gjort det sen senast?
Ja, då har vi stort tack till Petter Lindenkrona, Peder Olsson och Anders Palmqvist. Stort tack!
Stort tack! Och sen så brukar vi gå in och prata om vad som har hänt sen sist. Det är ju inte så att man kan ligga på soffan och vila allt för mycket om man vill följa med i allt som händer i cykelvärlden.
Nej, för nu är full fart på tävlingarna. De kommer tätt nu kan man säga. Jag tänker säga, jag kör en liten kort recap bara.
Ja.
Och sen så kan vi gå in på respektive tävling lite efter.
Ja. Vilken tänkte du börja med?
Jag tog ett Gran Camino. Det är en spansk kortare tävling. 3 eller 4 etapper.
Ja.
Det var riktigt dåligt väder. Det var också säsongsdebut för Tor-segraren Jonas Vingegård som vann totalen. Han vann ju 3 etapper.
Vingegård Hansen, eller?
Ja, just det. Han har bytt namn.
Han har tagit sin frus namn.
Han vann inte den inledande tempoetappen som dock de neutraliserade, de tog inga tider på det för det blåste så mycket.
Mm.
Så han gick inte för fullt.
Nej.
Det gjorde däremot Joshua Tarling.
Josh Tarling, den långa engelsmannen i Ineos.
Vingegård vann 3 etapper, vann totalen för Lenny Martinez i Groupama och Egan Bernal i Ineos Grenadiers.
Vi hoppas på Egan, va?
Ja, i UAE så tävlades det var UAE Tour. Den vanns av Lennart van Eetveld i Lotto Destiny. Han vann efter att han vann med 2 sekunder totalen.
Mm.
Han vann också upp för Jabel Hafet.
Ja.
Han vann med 2 sekunder sa jag. Han var också utbrytning en etapp och tog så här bonusspurt pris typ.
När de bara, han körde inte om det utan det var liksom bara de råkade.
Ja, jag såg inte. Ja, men nej, de var i dagens liksom utbrytning på en spurtetapp.
Ja.
Men så var väl han först där och tog 6 sekunder bonussekunder.
Och sen på sista klättringen så sätter han sig i vinnarhålet som man säger i travsporten.
Otroligt imponerande.
Ja. Några som inte var imponerande på sista etappen, det var ju UAE-stallet som hade allt i sina händer och det bara föll isär för dem.
Ja, fiasko.
På hemmatävlingen.
Fiasko.
Fiasko.
Jag tror inte det blir glada miner i bussen efter.
Nej, du.
Det har varit öppningshelgen. Omloppet Noiseblad.
Det här måste du bygga upp lite mer. Det är ju det här vi väntar på.
Jag vet, men nu skulle jag ju bara gå igenom. Jag skulle gå igenom. Jan Tratnik och Marianne Foss, en dubbel för Team Visma Lease Bike. Dagen efter hade vi Kurne Bryssel Kurne och Omlopp van Het Hageland. Damerna kör ju inte Kurne Bryssel Kurne. Team Visma vann även där genom Wout van Aert, fast på damsidan så vann Kristen Faulkner EF Education i en utbrytning. Och sen igår då så var det Strade Bianche.
Känns som den kom fort liksom. Man tänker att så här, öppningshelgen och så puttrar det lite.
Har de lagt den tidigare?
Ja, det känns så.
På här sidan så blev det en ruggig uppvisning av Tadej Pogacar. Han vann efter att ha varit i utbrytning i 80 kilometer.
Mm.
Inte så kul att se på. Han vann för Tom Squinch som har sett riktigt bra ut. Och det har också Maxim Van Gils gjort. På damsidan var lite mer spännande. Lotte Kopecky vann en spurtstrid. Eller, nej, det var inte spurtstrid.
Det var det inte.
Hon attackerade i sista backen och höll undan för Elisa Longoborghini och Demi Follering. Också SD Works. Gjorde sin lagkamrat sällskap på pallen.
Mm.
Hon slog Kasia Neva doma i spurten.
Kasia såg
besviken ut.
Det får man säga. Det är ingen underdrift.
Så, låt oss gå tillbaka. Nu har ni hört en kort recap.
Ja, okej. Okej, var börjar vi då? Ska vi gå hela vägen till Gran Camino?
Ja.
Jonas Vingegård visar att han är att räkna med även i år. Som förra året. Han visade ju även förra året upp sig på den här tävlingen.
Det har blivit hans alltså det är en ny tävling ju.
Ja.
Det har blivit hans favorit öppningstävling.
Men Lenny Martinez visar att han också kommer vara att räkna med framöver. Han klev ju fram, fick väl kanske sitt genombrott förra året, eller?
Ja, men nu har han ju visat att det var liksom
den lilla fransmannen som också höll sig långt framme på Strade här i igår när vi spelade in.
20 bast.
Det här vi pratade om innan, men det är lite som att Primoz Roglic har en tidigare karriär som backhoppare. När man pratar om Lenny Martinez måste man säga att hans pappa var en dominant inom mountainbikesporten på 90- och det tidiga 00-talet.
Ja, måste bara säga, ja, vi måste säga här ju, han vann ju den här Classic VAR, en lite mindre tävling. Det var han som slog Tobias Håland Johannesen, du vet, när
som
han
firade för tidigt.
Firade för tidigt. Ja. Sen sa vi nu, han och körde Gran Camino. Och sen vann ju han Trofeo La Guelia, lite mindre italiensk tävling här i dagarna. Och sen då 8 på Strade Bianche.
Ja.
De saknar inte Arnaud Demar, inte.
Nej, verkligen. Egan Bernal är fantastiskt att ha honom tillbaka på de lägre placeringarna.
Ja, jag tyckte
så att säga. Eller högre då?
Han visade ju lite...
Lägre platssiffrorna.
Lägre platssiffror, ja. Men på högre nivå.
Ja,
han visade
tack.
Ju lite så... Ja, men lite att man kände att han kanske är på rätt väg nu i Colombia när han var där och tävla. Men ändå kändes som att han hade en bit kvar.
Mm.
Och det hade han ju också nu. Men han var ju den som föll med, eller hängde med Vingegård längst i någon av klättringen och så. Och så kändes ändå som att han är på rätt väg. Alltså, det är kul. Jag unnar verkligen honom att komma tillbaka.
Ja, vi hoppas på en uppåtgående spiral för Bernal. Som ju vann touren som 23-åring. Tror jag.
Ja, var han till och med så gammal?
Han kanske var ännu yngre. Men om man inte vet, han råkade ut för en fruktansvärd olycka när han körde rakt in i en stillastående buss på sin tempocykel i nästan i typ 70 blås.
Ja, 65. Nu kryddade du. Ryktet säger 65.
Ja, han höll ju på att stryka med. Mm. Och jag tror att man kanske inte har tagit det är riktigt på allvar, hur allvarligt det var och hur svårt det är att komma tillbaka från en sån skada.
Nej, precis. Och det, alltså, jag kommer ihåg när han var skadad. Mm. När han la upp de bilderna. Han satt i typ i rullstol.
Ja, ja, ja.
Och, alltså,
gick
det var
med käpp
och
grejer.
Han har också vunnit Girot. Mm. Han vann Girot 21.
Dålig cyklist. UAE Tour, där pratade du lite kort, men vi inte prata så mycket mer om. Vi hoppar...
det ska sägas, det är en World Tour-tävling.
Ja.
Men alltså, det är ganska blekt startfält. Ja. Alltså. Och nu, Adam Yates vann ju inte i år. Han brukar ju... men han ramlade och fick en hjärnskakning.
Ja, men rejäl slam alltså.
Men han cyklade vidare ett tag.
Ja, han cyklade vidare ett tag och så typ, han pratade med någon av sina lagkamrater, tror jag, som var så här, oh, det där såg ju inte så kul ut. Han bara, vadå?
Nej, var det så?
Ja, på riktigt.
Nej.
Jo. Så här, din krasch. Han bara, va? Mm. Alltså, så att, han ligger i ett mörkt rum nu. Inga skärmar för Yates ett tag.
Shit, det där är inget bra.
Nej, det är inget bra. Vi flyttar oss till öppningshelgen som ju då ses som lilla julafton för dig. Stora julafton för mig eftersom jag inte firar jul. Så det blir ju det som
blir
så att säga julafton. Het Noisblad, traditionsenlig säsongsöppnare för de belgiska vårklassikerna. Gjorde väl ingen besviken direkt i spänning.
Nej, det tråkiga tycker jag är lite att det är vissa som liksom skjuter på sin belgiska
debut.
Endagsklassiker debut, ja. Säsongsdebut.
När du säger vissa, vem tänker du på då?
Ja, men jag tänker på Mathieu van der Poel till exempel. Nu vet jag för sig, jag tror ju inte att Pogacar ska köra Flandern
i år. Han är ju försvarande, men kommer inte att försvara.
Ja, nej men så de två då. Okej, jag tänkte på dem.
Name names, ja.
Men ja, det är klart det är kul att se. Varje gång de där går på så tänker man ju... Åh, vad kul det är med de här endagsracen.
Alltså det är otroligt häftigt och i år så på här sidan så präglades tävlingen av en utbrytning. Jag vet inte om det var en utbrytning eller det liksom var en tätgrupp som formades med riktiga klasscyklister. Det var Wout van Aert, det var Tom Pidcock, det var Tom Squinch.
Tom Squinch var där, Matteo Jorgensen som är ny i Visma Lise Bike. Vilka var det med? Arnaud Deli var med, va?
Ja, just det.
Sen kom de ju i kapp. Pidcock kanske du sa, Laporte var med.
Mm.
Sen kom det ikapp några. Men liksom, väldigt många Visma-cyklister.
Men det skulle sägas att de var ju loss där fram, eller de hade skapat en tätgrupp. Och sen, jag trodde ju inte att klungan skulle, att någon skulle komma ikapp.
Nej.
Trodde att det var avgjort,
ja.
Liksom. Ja.
Men, alltså det var ju lite, man tänkte så här, det var tråkigt, nu kommer ju de bara, de kommer ju attackera det här Visma
Bike. Kommer köra en klassisk 1-2. Liksom.
Ja, men typ. Ja. Men sen så visade det sig att den starkaste i den gruppen, det var ju nästan Tom Squinch.
Ja.
Han attackerade i någon backe och typ Wout kunde inte liksom täppa luckan.
Nej, utan men han slutade, han attackerade, fick ju lucka Squinch, men slutade köra för att det, han kunde inte hålla undan själv för tre jagar.
Nej, precis.
Den som såg sämst ut i gruppen var ju Tom Pidcock, vilket är roligt. Han är ju avgjort minst i gruppen, men såg ut att ha det tuffast upp för, vilket ju rimligtvis inte borde vara fallet. Men han är inte riktigt där, den unge britten.
Nej.
Eller?
Nej, absolut inte. Även om han nu sa att han var nöjd med hur säsongen såg ut hittills. Ja. Men jag har sagt det förut. Jag har högre förväntningar på honom, alltså.
Ja, nej, men så är det ju.
Han
det
måste
ju
en börja steppa upp nu.
Liksom. Ja, men det är ju lite av en förbannelse med att vara Tom Pidcock. För att man har ju höga förväntningar på honom. Alltså, det är ju inte så att han inte gör resultat.
Nej, precis. Men om du jämför med, alltså, ofta sätter vi honom, eller vill sätta honom i det facket med, kanske inte Pogacar, för han är lite annan cyklist, men med Mathieu och Wout när det kommer till endagstävlingar. Men det känns inte som att han liksom kan leverera på samma jämna nivå som de gör.
Nej, han vann ju Strade förra året.
Jo, jag vet. Och, nej, jag säger inte att han, alltså, och det är det som är grejen. Hans högsta nivå är ju i klass med dem.
Vilken tävling var det han när han fick stryka Wout i spurten? Kommer ihåg, var det för några år sedan?
Fick stryka Wout i spurten?
Ja, fast det var så här målfoto som, tveksamt målfoto.
Var det Amstel Gold Race?
Det kanske det var, jag kommer inte ihåg. Ja, hur som helst, han, och du säger att han är en annan sorts cyklist än Pogacar. Han gör ju ett ordentligt försök på touren i år, om jag har förstått det hela rätt.
Ja, får se hur mycket.
Får se vad det blir.
Ja.
Mm. De var ju tre pers nu då. Bernal, Rodri, var ju ganska många in i oss till det.
Ja, vi får oklart.
Se. Men, oväntat sluten då på omloppet Noisblad på här sidan. Därför att Visma, stort numerärt övertag i, där framme. Men den som till slut kom iväg var ju ingen annan än Jan Tratnik, klassisk hjälpryttare.
Ja, men han såg ju bra ut tidigt på säsongen. Och liksom, han satt ju, det var många som, jag tippar ju en del.
Ja.
Och det var många som hade tippat på honom. Ja. Och du vet så här, det är den klassiska jag sagt. Man ska tippa på någon av de starkaste i det bästa laget.
Ja.
Är den näst starkaste kanske?
Exakt,
ja.
Exakt. En klassisk serviceknall.
Ja, men precis. Ja. De hamnar i en grupp och så kommer den nästa starkaste attackera.
Nu går Tratnik. Ingen bryr sig, för alla förväntar sig.
Men grejen var att han var inte med i den här gruppen vi nämnde nyss.
Nej, utan han kom i kapp med klungan.
Han satt ju liksom och vilade i klungan. Ja. Och sen så kom de i kapp och sen så attackerade ju han och Nils Polit.
Ja, Tratnik attackerade. Polit
bryggade
upp och sen höll de två undan. Polit,
som alltid,
generös i dragjobbet. Det var också så roligt. Man var så här, okej, nu hamnade Polit längst fram med typ kilometern kvar. Kommer han att få fram Tratnik någon mer? Nej, det kommer han inte. Typ, nu drar Tratnik igång spurten. Polit ställer sig upp och sätter sig ner. Ingenting hände när Polit drog igång.
Nej, men alltså, å andra sidan, om man tittar på UAE-stallet, alltså, de hade ju ingen som hade kunnat vinna spurten ändå. Så att det var ju deras bästa. De hade Vellens och Morgado. Men nu vann ju Wout klungspurten bakom om tredjeplatsen.
Ja, precis. Nej.
Så att han kanske skulle varit spelat lite coolare. Men Tratnik hade nog då varit liksom, då han hade ju både Laporte och Wout bakom. Ja. Så att,
starkt resultat av Oliver Näsen, den gamla räven glider in på fjärde plats.
Mm.
Ja. Hans bror Lorenz har ju lämnat proffsklungan och kör nu mera gravel racing. Ja.
Med en riktigt fin klocka på armen.
Ja, du, damracet gick ju heller inte av för hackor. Det var en masterclass i taktik av den äldsta av rävar i damklungan, eller?
Marianne Foss, som typ inte har kört någon cross i år nästan alls.
Nej.
Har hon opererat eller har hon varit skadad?
Frågan är om hon inte har opererat sitt andra ben. För...
Ja, men för hon, det var ju så tidigt att hon bara, det blir typ ingen cross. Och sen känns det också som att så här, hon blir ju äldre och så. Och samtidigt...
Hon är längre inte den starkaste. Men hon är den smartaste.
Ja, men det var väl ingen som trodde att hon ändå 36 år skulle ta spurten mot liksom världsmästarinnan Kopecky.
Nej, det var mäktigt. Det var samma sak där, en liten grupp som bildades med idel, ädel, cykel, adel. Alltså namnen var Marianne Foss, Lotte Kopecky, Lisa Longo Borghini, Shirin Van Anroy, Talita de Jong, Demi Follering, Kaja Nevadoma, Puck Peters, Lorena Vibes. Det är ett bra gäng.
Det är ett bra gäng.
Ja. Och jag tror ju att Kopecky är, både Kopecky och Lisa Longo Borghini, alltså de flesta här är nog starkare än vad Marianne är i dagsläget, eller? Mm.
Ja, men Longo Borghini får ju stryka spurt. Ja. 10 av 10. Mot Foss.
Ja.
Men
absolut.
Kopecky Foss, så hade jag ändå nog satt mina pengar på Kopecky.
Ja, absolut. Men också, alltså det är ju så här, alla de där tjejerna vet ju vad de har att köra med. Så alla måste ju köra efter sina egna förutsättningar. Och den som lyckades allra bäst med det var ju Marianne Foss.
Mm.
Hon tog ju ingen initiativ, men hon såg ju också till att vara på rätt ställe. Och sen när det skulle spurtas, då visade hon att det kan hon fortfarande göra.
Det kan hon fortfarande. Men ändå oväntat tycker jag att hon tog spurten.
Ja, det var tydligen första gången hon körde omlopp Het Noisblad överhuvudtaget.
Jaha.
Hon har ju typ 1 miljard segrar totalt.
Mm.
Vad jag har förstått så har hon aldrig kört omlopp. Men första försöket, första segern. Det är ju bara att gratulera.
Alltid också lite kul när någon liksom
trycker dit
SD Works.
Ja, absolut. Ja.
Apropå SD Works så såg jag ett rykte om. Det har börjat spridas rykte om att UAE-damlaget.
Mm.
Att de är sugna på öppna plånboken. Locka över Demi Follering.
Hela SD Work tror jag du skulle säga.
Name change.
Ja, exakt.
Nej, så att,
alla tjejer i UAE-stället.
Men å andra sidan, alltså SD Work kanske är chill med det med tanke på att Kopecky körde på touren förra året.
Ja, nej, men absolut. Jag tror att det skulle kanske vara bra för alla inblandade.
Ja, alltså, alla inblandade men också för sporten. Alltså, det...
Ja, alltså vi är också inblandade. Jag räknade med oss.
Okej, okay, ja.
På söndagen sen så var det Kürne, Bryssel Kürne. Återigen, Visma Lise Bike visar att de är det dominerande laget för närvarande. Och Wout van Aert fick korsa mållinjen först.
Mm. De gick ju loss tidigt där också, va?
De gick loss tidigt.
Ja. Mm. Han, Tim Wellens och den spanska mästaren Oier Lascano.
Ja.
Som typ har det skönaste sättet på hojen liksom.
Nej, men
han var så skönt. Ja. Han rör sig så skönt och han så gestikulerar, eller du vet, han rör sig. Ja.
Ja, men han verkar, jag håller med, han verkar.
Han fick ju täppa några luckor på slut. Han var ju riktigt trött, men han jag vet inte, han gör så roliga saker.
Ja. Skönt ändå för Van Aert att öppna kontot som man säger. Jag vet inte. På tal om att ha höga förväntningar på de stora stjärnorna.
Mm.
Han har en liten förbannelse över sig här, känner jag.
Alltså, eller hur menar du? Han vann precis Kürne, Bryssel, Kürne. Han var trea på omlopp.
Jo, men det är inte... Alltså, för att vara Wout van Aert, man förväntar sig stordåd här, Niklas.
Eller, men vad menar du? Att han... eller överlag, liksom?
Överlag?
Ja, men han,
jag har ju, om man tittar på Instagram, jag har ju uttalat mig om det här.
Mm. Nej, men jag vet. Men ja, alltså, jag tror det är det vi är ute efter. Utan att liksom... ta sig inte på orden. Men det är lite loser-stämpel över honom, känner jag. Alltså, så här, han vinner hur mycket som helst. Men typ så här, om han är i en spurt med Van der Poel eller Pogacar.
Slagen på förhand.
Ja, men då känns det lite som att det finns någon...
Ja, men det är det jag menar.
Jag vet. Jag menar inte att han är en loser, men just i dem...
Lite av en blockering.
Ja,
liksom.
Jag vet. Det är någonting.
Han har fått stryka om Mathieu i viktiga situationer en gång för mycket.
Ja.
Eller några gånger för mycket.
Men då, det är inte för att han... Jag tror inte att det är för att han inte är tillräckligt stark. Det, på något, alltså...
Nej, det där områder inga tvivel, Niklas Hasslund. Men också så här, nu sitter vi och pratar du vet så.
Det är klart inte med att han är en
loser. Gå tillbaka och titta på hur han körde på touren förra året för 2 år sedan.
Han är ju typ så här, topp 5 bästa cyklisterna i världen. Eller mångsidigast och starkast.
Topp 3 skulle jag säga. Men ja, eller... Någonsin! Det är många.
Han är starkare än Eddie Merckx.
Det är många om det. Damerna kör som sagt inte Kyrne, de kör omlopp från het Hageland.
Alltså, det måste ändå, det är kul att jag sitter och ser att han är lite loser.
Sitter och kollar på hans resultatlista nu då, får höra.
Ja, men det är så, han har vunnit 9 etapper på touren.
Ja.
Han har varit E3 2 gånger. Han har vunnit Milano Sanremo, Amstel Gold Race, Strade Bianche, Gent-Wevelgem omlopp. Han har vunnit 5 etapper på Dauphiné. Han har vunnit gröna tröjan på touren. Han har vunnit Kurnebrusel-Kurn. Alltså,
han har varken vunnit Flandern eller Robero.
nej, det har han i och för sig inte. Förvisso. Han har vunnit cykelcross-VM 3 gånger.
Han har vunnit touren eller? Nej, det har han inte.
Ja, jag hoppas ni förstår vad vi menar.
Ja, det är så. Fan, det är en tunn linje vi går på. Alltså. Det är det, ja.
Så vi på touren i sommar. Wow, tar du tid för intervju? Han bara, you're the guys from Sweden. You call me a loser.
No, we said loser stamp. We didn't call it, we said like loser feeling. Omloppan i Tärskiland. Christian Faulkner, EF Education. Hade hon den här sjukt fula hjälmen på sig eller hade hon en normal hjälm på sig?
Nej, jag såg faktiskt inte det.
Nej.
Jag tänkte inte på det.
Så du Ben Healy på... Vi återkommer till det när vi pratar om Strade Bianche. Ben Healy på Strade hade en grön variant på den här nya Aero-hjälmen ifrån.
Men du med omlopp, Van het Hageland, Mischa Bredwold var ju tvåa i SD Works.
Mm.
Ingen SD Works-seger tidigt. Alltså på öppningshelgen, skönt.
Jaha, jag bara... Nej, så går vi vidare till Strade Bianche.
Ja. Nej, det kommer ju sen.
Ja. Strade Bianche igår...
Daniel!
Ja.
Förtjänar Strade Bianche att vara ett monument?
Nej, men vadå? Vi får ju hålla på traditionerna och så håller vi de här monumenten. Nu pratar man om monument, så tänker man såhär, det där har ju alltid funnits i alla tider. Inga ska ny företeelse och kallar det för monument. Men ändå, jag tycker att vi kan hålla oss till de 5. Strive for 6 låter ju inte lika slagkraftigt som Strive for 5.
Nej.
Men det är 5 monument. Det här skulle vara det 6:e. Varför måste det vara det?
Nej, och det är så här, alltså det är ingen som bestämmer att det är ett monument.
Vad det däremot är, Niklas, när man tittar på bilderna ifrån gårdagen.
Epic!
Epic. Alltså det är så vackra bilder, det är helt otroligt. Mm. Det var lite blött, så det var inte så dammigt som det brukar. Tjejernas lopp gick först, och sen, eller samtidigt går de ju, men tjejerna startade och gick i mål tidigare... Vad tyckte vi om?
Ja, men där var ju, alltså sett till racingen så var ju damtävlingen betydligt mer spännande.
Ja.
Mer av en sluggefest.
Ja.
Jag tyckte en rolig sak var ju att när det började tävlas om det så hade vi ju faktiskt svenskt med i och kring täten.
Ja.
Genom Jake och Alulas Caroline Andersson.
Ja. Och det ska också sägas att Caroline satt med där framme at the pointy end of the race, som man brukar säga, av egen, alltså det är alltid av egen kraft, men det var ju inte så att hon hade suttit i någon tidig utbrytning,
nej.
Utan så här, när du har kört hårt i kluggan på den här stenhårda banan som är alltså fruktansvärt hård
upp och ner hela tiden.
Så har hon alltså suttit med och satt med i täten fram tills dryga milen kvar, eller?
Ja, precis när det började spricka. Alltså grupperna blev mindre och mindre.
Mm. Men det var, vad kan det varit kvar? 20 tjejer kvar någonting,
ja,
i,
typ,
i klungan?
Typ.
När Caroline till slut fick ge sig från toppstriden.
Mm.
Och då ge sig, de som då kör, det är ju Lotte Kopecky, Elisa Longoborghini, Demi Follering och de här riktiga världsstjärnorna. Liksom.
Shirin van Androy var med lite där. Kanske Neva Doma.
Ja.
Men ja, hon... Sen var det ju liksom...
Det är när de liksom avgör tävlingen verkligen på slutet av tävlingen som Karo får ge sig. Så att det är det sista lilla som saknas. Och hon är ju fortfarande väldigt ung. Vi håller alla tummar för att det fortsätter i samma riktning.
Ja, verkligen. Hon ska ju köra... Vi mässade lite med henne idag. Hon ska köra Trofeo Binda i Italien här den 17.
Mm.
Sen drar hon på höghöjdsläger i Sierra Nevada i... Spanien.
Ja.
Och laddar upp inför Ardenner-klassikerna och en av mina favorittävlingar, Brabant Spil.
Och det tycker jag låter oerhört lovande. Ardenner-klassikerna är ju den typen av tävlingar som har ungefär samma kravprofil som Strade Bianche, det vill säga klättringar på kanske max 7-8 minuter, men upp och ner hela dagen. Och det är så det ser ut på Strade också. Även om underlaget här är grus till mångt och mycket. Men superkul. Vi kommer naturligtvis följa Karo på nära håll.
Ja.
Men, vad sa vi nu om Strade? Lotte Kopecky kom till slut loss med Elisa Longo Borghini.
Precis. Demi Follering satt med bakom med Kacheneva Doma som fick ta mycket ansvar att försöka jaga ikapp det där. Men ja, det gick ju inte. Så att Elisa Longo Borghini och Lotte Kopecky gick ju tillsammans in i sista backen. Den
branta målbacken till torget i Siena.
Vad är det? Är det gatsten?
Den är stenbelagd. Stenbelagd. Det är så stora stenplattor. Plattor, exakt.
Och där, jag tyckte Lotte Kopeckis attack där påminner ganska mycket om att göra Van der Poels attack för några år sedan.
Ja, det var tack och adjö.
Ja.
Hon försökte inte ens.
Nej, Elisa Longo Borghini, hon är ju åkstark och duktig uppför, men hon har ju absolut inte samma kick som Kopecky har. Så att jag sa väl inledningsvis att det var spurtstid. Det var det inte.
Nej, det var det inte.
Nej.
Det var inte. Målkameran behövdes inte.
Nej.
Och på här sidan, om vi kastar oss rätt in på den. Du hade kunnat ha sån här lådkamera med skynke. där behövdes ingen målkamera, därför att Tadej Pogacar bestämde sig, verkar som redan innan tävlingen, var han skulle attackera.
Vad baserar du det på?
Jag baserar det på att han i en intervju innan tävlingen på frågan kommer du attackera och i så fall var, svarade Santa Maria.
Ja, han hade sagt det. Jaha.
Och då kanske man kliar sig i huvudet om man känner till bansträckningen på Strade Bianche, därför att Santa Maria-klättringen, den dyker ju upp 8 mil innan mål. Så det verkar ju dumt att attackera där om man ska gå solo.
Ja, jag kan tänka mig att det kan vara ganska bra att liksom göra en första gallring, du får med dig en större grupp och så.
Ja.
Fick han det?
Sagt och gjort, han fick med sig Sepp Kuss i kanske 4 tramptag. Sen gav Vuelta-segraren upp och lät Tadej Pogacar cykla iväg på egen hand.
Luckan bara växte.
Ja, den bara växte. Och som Tom Pidcock sa i intervjun efteråt, jag vet inte vad som hände, det kändes som vi satt i gruppetton när han attackerade.
There were dead bodies everywhere.
Alltså vi har ju sett det här mer och mer de senaste åren med attacker långt utifrån. Det är alltid lika tråkigt när man har laddat upp för en spännande cykeltävling, men det är också alltid lika imponerande. Vi har sett Remco gå, hans föredragna distans är ju 5 mil. Nu visar det sig att Pogacar, hold my beer, 8 mil.
Ja, det är så otroligt imponerande. Alltså jag vet inte vad man ska säga.
Nej, men det är ju så här, nu ger jag mig av här för 2 timmars solocykling. Lycka till med att hämta hem mig. Alltså jag...
Ja, han vann ju med 2.44 för Squinch som fortsätter imponera. Gör en jättefin tidig säsong. Maxim Van Gils också, han är jättebra i Lotto Destiny. Pidcock 4.
Lite spännande ändå mellan, det var ju det mest spännande, Van Gils och Squinch batalj där uppför målbacken. Men
ja,
lättländaren går segrande ur den striden. Det är väl hans finaste resultat, eller? Förutom Finland Gravel som han vann i somras.
Han har vunnit lite mindre tävlingar och... Ja, nej, det var väl kanske hans, jag tror han sa det också, att det var första gången han verkligen fick köra som kapten liksom på en så här stor tävling. Men det har han förtjänat ändå.
Men du, det ska också sägas att han vurpade ju rätt ordentligt. Jag tror att det var Quinn Simmons som körde ner i ett hål. Och så vurpade båda trekcyklisterna. Och han fick jaga i kapp på egen hand där, Squinch, och gjorde
fick
det.
Fick bränna några...
Några tändstickor. Men imponerade stort. Ja, men det är kul att han har ju hållit på några år.
Ja, verkligen.
Men växer fortfarande som cyklist. Roligt. Något annat
det är något jag ändå noterade. Det är, så här lite, det är alltid så imponerande när man ser någon som gör så här. Men man blir också så här. Det är lite synd att inte typ så här Remco var med eller Wout eller...
Den frågan kommer ju kommer vi ställa i 20 år. Hade han klarat det om Mathieu var där? Han har klarat det om... Men...
Ja, det blir spännande på Milano San Remo.
Alltså, ska jag ta det som jag inte har kunnat... Nej, jag har en annan grej. Så jag tar det nu. Den här bilden från förra året som är tagen rakt framifrån för uppe Poggio. där du har Wout, Mathieu, Tadej Pogacar, Filippo Ganna.
Mm.
Och du vet, man ser att det går fruktansvärt fort. Ska vi försöka leta upp den bilden? Nej, vi försöker leta upp den bilden, för den är så cool. Och så ser vi fram emot Milano Sanremo. Ja. När vi tittar på svensk intressen från Strade, så hade vi ju Lucas Eriksson till start i Tudor Pro Cycling. Glädjen nog tog spurten i sin grupp.
Det var ju det här jag skulle återkomma till. Ja. Vad sa du? 66.
Just det. 66 blev han. 66, så kan man säga.
60, han tog alltså spurten.
66 plats.
Han tog spurten om 66 platsen.
Ja, en viktig spurt.
Ja, men lyssna på det här.
Ja.
Jag vet inte om det var en spurt.
Man vet inte. Men han petar fram framhjulet
i alla fall. Han petar fram framhjulet för Guillaume Martin, Mark Hirschi, Quinten Hermans, Richie Carapaz och Geraint Thomas.
Det är ett starkt gäng. Geraint Thomas hade också med sig kompisen Kim Hajduk.
Undrar om Geraint spurtar om det. Tveksamt, va? Tveksamt om han spurtar om en 66 plats.
Nej, när man har vunnit touren och nästan girot. Mm. Nästan girot. Nästan.
Då spurtar man inte om.
Geraint Thomas ska ju i år försöka se på Giro Tour-dubben tillsammans med Tadej Pogacar. De kommer bli bästisar. De ska hänga ihop i 6 veckor. Mm. På tal om svensk intressen så har vi haft årsdebut för i alla fall 3 svenskar som kör på en lite lägre nivå men som siktar uppåt. Det är Kalle Kagevi, Viktor Lycko och Acke Dahlblom som är och racear på Rhodos.
Mm.
Har du hört något så tokigt? Den grekiska medelhavsön.
Mm.
Men ändå glädjande, Kalle lyckades. Det var ett etapplopp på 2 etapper. Kalle 17:e totalt, tror jag.
Mm.
Hård racing på den här nivån. Alltså det är ju riktigt hård racing på den här nivån. Alla vill visa upp sig, alla vill upp. De 3 kör i ett danskt lag i år. Och vi hoppas att de...
Team IBT Tryping.
Ja, tack Niklas. Hoppas att de får möjlighet att visa upp sig på en internationell scen på ett bra sätt.
Det här är väl internationellt?
Ja, absolut. Men jag tänker, vad är det? South Asian Islands. Jag vet inte om det är där... Victor Lefebvre sitter och spanar efter nya talanger.
Man Patrick.
Vad sa jag, Victor?
Ja.
Victor är hans grabb.
Han är han som har koll på scouting-nätverket.
Patrick Lefebvre. Mm.
Men du, apropå Patrick Lefebvre.
Har vi pratat om att han var ute och härjade?
Nej, det har vi inte. Men det kanske vi ska göra, för det har ju faktiskt hänt sen sist.
Mm.
Han var ju med i en intervju där han sa att...
Han sa olika grejer.
Han sa... Som man brukar göra, men han nämnde väl att han tyckte att det var dags att liksom, Alaphilippe, han har fått många chanser. Nu får han sluta...
Nu är det dags att leverera.
Nu är det dags att leverera. Och han, alltså nu har han, det verkar, han har, efteråt sa han att han blev lite felciterad och så. Det kan han säkert ha blivit, jag vet
inte. Ja, för det brukar han inte gå ut och säga. Han brukar stå för det han säger.
Men han sa att det var lite taget ur sammanhang. Men han nämnde ju någonting då att... Det kanske hade varit lite för mycket fest och alkohol för Julian Alaphilippe och att hans fru
Marion Rose,
som är tävlingsledare i damernas Tour de France.
Mm. Att hon har dåligt inflytande.
Ja.
Ja.
Ja. Hon var ju också ute och försvarade sig och sa att liksom, kom inte med några falska anklagelser där. Och,
gubbjävel.
Ja, typ så.
Ja. Ja, vi får se. Om han hade ju ingen jättebra helg.
Nej, det hade inte han vurpa och så. Men nu vet man inte. Men det var ju ett tag sedan han... Han har ju haft det tungt liksom.
Är det något man vet så är det att man inte vet. Ja, vi får se. Ja, han är ju en fantastisk cyklist att följa. Det vore ju kul att se honom i gammal god form. Det har vi inte sett honom på ett par år.
Nej, han var i VM 2021 liksom.
Ja, och sen kraschade han på Flandern där ganska illa. Gjorde sig illa. Ja. Du, Paris-Nice drog igång idag med en spurtetapp som Remco försökte att göra så att det inte blev en spurtetapp. Det lyckades han inte med. Det glädjer oss.
Halvhjärtat. Halvhjärtat.
Ja. Egan Bernal försökte gå med. Mm. Han såg bra ut.
Mm.
Ja.
Roglic också.
Roglic såg också bra ut.
Alltså, det ser så konstigt ut i hans nya team.
Ja, man ser otroligt slimmad ute.
Vem?
Roglic.
Tycker du?
Ja. Inte fett.
Nej.
Förhoppningsvis happy.
Mm.
Men det slutade med en seg klungspurt där uppförsspurt som ju brukar vara Mats Pedersens specialitet. Nu fick han hjälp av Jasper Stuyven
som drog en kilometer.
Ja, så drog en kilometer. Det kanske lite för långt.
Ja, jag tror
han fick
det.
Inte ett perfekt utgångsläge och fick se sig besegrad av den spurtsnabba Visma-cyklisten Olof Koi som kom förbi med några centimeter de sista metrarna. Pedersen 2. Du, jag måste säga en sak.
Mm.
Innan säsongen drog igång så var ju jag kritisk till DSM-kittet.
Mm.
I klungan. Ser bra ut alltså.
Tycker du verkligen det?
Ja.
Alltså uppifrån, helikopter?
Nej, men liksom, ja. Jag tycker det ser bra ut.
Okej.
Okay. Jag ville bara få in det.
Okej.
Paris-Nice, Race to the Sun, klassisk sån veckolångt etapplopp där många av de som vill fighta som de stora etapploppen framöver mäter sig lite grann.
Ja, men Roglic, Bernal, Remco, Evenepoel är där.
Mm.
Matteo Jorgensen tänker jag också kommer vara med och slåss om det.
Sen drar väl Tirreno Adriatico igång här också
imorgon.
Vingegård
är där.
Vi brukar ju prata om att de används både av Tour de France-cyklisterna som ska göra det senare, men de används ju också som uppladdning inför Milano och Sanremo när man vill ha in mycket volym och intensitet i benen innan den långa, långa klassiken.
Ja, fast däremot så verkar det som att Mathieu gör debut direkt på Milano och Sanremo.
Ja. Gjorde han förra året också, gjorde han inte det?
Gjorde...
Jag för mig det, jag vågar inte svära på det.
Nej, det gjorde han väl inte.
Nej, kanske inte gjorde.
Men och då Pogacar.
Frågan är om inte den här bilden som jag tänker på är 2 år gammal. För att förra året var det ju...
Förra året så gjorde ju... Mathieu vann ju Milano Sanremo förra året. Han attackerade ju.
Ja, men Horis vann för 2 år sedan. Ja. Så var det.
Så han gjorde debut på Strade Bianchi förra året.
Just det.
Och var lite off. Sen körde han tränade att gå.
Ja, kördes i form.
Mm.
Ja, vi får se.
Men ja.
Mm. Vi lämnar racingen där. Det ska bli kul att kolla lite Paris-Nice och lite Tirreno Adriatico. Niklas sitter på klockan och tänker, hur gick det så många minuter? Vi började ju alldeles nyss. Vi tar ett snabbt prylsvep innan det är dags att knyta ihop säcken för avsnitt 166. Du satt och spanade på lite graveldäck. Vad har du i kikaren, Niklas Hasslum?
Who knows?
Who knows?
Who knows?
Who knows? Det är ju så att Panaracer, en riktig sån liten hipster-favorit.
Japanskt, eller?
Ja, japanskt. Mm. Jag vet inte om de gör såna däck i Japan längre, men absolut japanskt. Alla som höll på med mountainbike på 90-talet har ju en relation till Panaracer. Deras Gravel King är ju populärt bland många. Otroligt impopulärt bland mig, därför att det är det värsta jag vet när mina vänner kör med Gravel King, vad heter det då? Något av Gravel King-däcken.
Mm.
Därför att det sprutar upp så fruktansvärt mycket. Jaha, grus okay. Och småstenar när man ligger bakom. Så det är inte mitt favoritdäck.
Men då kanske du ska sluta suga hjul.
Okej, Jonas Pettersson.
Upp och ta dina förningar istället.
Ja. Men nu har Panaracer utvecklat en ny variant av sin Gravel King, nämligen X1 som de hävdar är det snabbaste hittills.
Mm.
Är det han? Det är någon finne som testar alla däck på någon sån här trumma. Är det han som har...
Är det?
Nej, ja. Men,
okay.
Ja. Men alltså, det är ju intressant. De har ju fruktansvärt mycket Gravel King-varianter. Du gjorde lite research här.
Ja, men alltså det... Ja. Jag vet inte hur många det är. De har vanliga Gravel King, sen har de SS, sen har de SK, de har EXT och så har de X1. Och sen finns ju alla i då vanliga, i plus, som jag tror är lite större då, eller?
Ja.
Och sen i någon slags R-version, som jag då tror är Racer-version också.
Mm.
Och sen finns ju alla i... Ja, det verkar som att de håller på att göra om nu, så de ska finnas i från 30 upp till 50, och så var femte... vad säger man?
Millimeter.
Ja. Så 30, 35, 40, 45, 50.
Ja, det...
För alla de här då, 3 versionerna av alla.
Det är ett gott utbud alltså. Men, och det är inte konstigt att, alltså frågan är ju så här, folk är så här, vad kör du för däck, vad kör du för däcktryck? Det är väldigt mycket sådana frågor liksom, när det handlar om gravel. Kommer det från att det finns ett stort behov? Eller kommer det från att det finns väldigt mycket att välja på? Ja, jag vet inte. Jag har tre modeller att välja på. Jag nöjer mig med det. Jag har ju svårt att välja. Tänk om jag hade varit sponsor av Panaracer. Jag hade ju...
Då hade du tagit X1, snabbast hittills.
Ja, det har du rätt i och för sig. Men vilket huvudbry jag hade haft.
Ja. Mm. Jag ska bara säga det. De som heter Plus, de har lite mer punka...
Ja, det var det jag tänkte. Mm. Ja.
Lite starkare. Och är lite
racing.
Mer... are geared more towards performance.
Ja, exakt. Så de är lite tunnare. Mm. Ja, och sen de i
mitten. Inte lika mycket.
Nej, exakt.
Punka på.
Nej. Och så de i mitten, någonstans i mitten då.
Ja.
Alltså det är ju för många parametrar. Mm. För många parametrar. Du, en annan hipsterklassiker eller hipsterfavorit, eller det är inte så mycket hipsterfavorit. Folk med mycket pengar favorit, Silka. Känner du till Silka?
Jag känner igen namnet och när vi skrev in det så tänkte jag så här, vad är det de gör? Har de också gjort massa typ verktyg och så, eller?
Ja, exakt. Silka. Eller
typ olika färger på verktyg.
Ja, Silka är ett gammalt italienskt varumärke som gjorde till exempel pumpar på typ 70-talet.
Mm.
Så här riktigt klassiska floor pumps och lite olika varianter på det. Sen var det väl som vanligt med italienska företag, det var väl typ misskött och höll på att gå i putten och det ena och det andra. Sen är det en amerikansk snubbe som lite så här entreprenör som bara köpte rätten till namnet.
Mm.
Det finns massor av så information om det här där ute.
Skrönor eller?
Nej, men liksom
true story.
True story. Men så att han har ju lyckats förvärva rätten att använda namnet och sen har han då skapat massor av produkter under det namnet, väldigt mycket så här premiumprodukter. Jobbar mycket med 3D-printa titan.
Just det.
Har gjort en väldigt exklusiv golvpump som är väldigt dyr, verktyg som är ganska dyra, så här insektsnycklar och sånt.
Just det, det var därifrån jag.
Men nu har de också, de har intresserat sig mer och mer för kedjeprodukter.
Mm-hmm.
Alltså produkter som du kan ha på din kedja.
Mm.
Och då är det mycket vax. Vaxar du din kedja?
Nej. Icke du med?
Nej, inte jag heller. Men det är ju många som gör, och det är många som vill göra. Men det har ju hittills varit ganska krångligt, därför att för att vaxet ska fästa. Tanken är så här, vax är ju torrt, men friktionsreducerande. Mm. Och eftersom det är torrt så drar det inte till så massa skit. Och det ska sitta länge och så vidare. Men för att vaxet ska fästa på kedjan så måste du helt och hållet avfetta kedjan.
Mm.
Så bort med all olja. Och det har ju varit lite krångligt. Det ska ju liksom ner i 18 olika bad. Du ska skaka runt, ska skilja av. Ta ett bra tag, va?
Mm. Och inte bara kedjan då. Kassett, klingor och allt ska vara.
Ja, exakt. Allt måste vara superrent liksom. Ja. Och
det är inte du bra på.
Faktiskt blivit ganska bra på att hålla grejerna rätt rena nu för tiden. Ja.
Oväntat.
Kedjan har ju verkligen varit min akilleshäl, det vet du. Men nu då så är det...
Men kassetten, där har du varit bra.
Men kolla, ja exakt. Titta på grejerna.
Ja, jag ska kolla.
Bra puts på grejerna nu. Ja. Men nu, och det har liksom varit kanske en tröskel för många att komma igång med att vaxa kedjan. Nu har Silka hittat på en otrolig grej.
Mm-hmm.
Som de kallar för strip chip. När du vaxar kedjan så kan du antingen göra det med en liten flaska så. Eller så smälter du vax och så i en liten vet du det, slow cooker, alltså en kastrull av något slag. Och så du smälter vaxet och så lägger du ner kedjan och kokar det i vaxet. Eller inte, men du vet, smält vax på i min kedjan. Och då måste den vara avfettad. Nu säger Silka att du kan lägga ner ett sånt här strip chip i ditt smälta vax, eller du smälter den tillsammans med vaxet, stoppa i en kedja som är oljig, typ fabriksolja, en helt ny kedja som är, de är ju jättekletiga.
Ja,
så kan du stoppa in en helt ny kedja i med en sån här strip chip i vaxet som är smält, och så smälter du alltihopa i med kedjan. Då kommer den genom magi att ta bort fettet, oljan från kedjan, smälta på vaxet och så kan du plocka upp den igen.
Mm-hmm.
Låter det som magi?
Too good to be true.
Ja, det låter ju too good to be true, men det ska tydligen funka.
Men det går bara då på nya kedjor? Eller ska det också funka?
Nu när du säger det så blir jag ju osäker på min egen... Eller jag blir klar över att jag inte har gjort min research.
Mm.
Jag har sett recensioner och tester på nya kedjor.
Okay.
Så jag vågar inte säga om det skulle funka med en gammal kedja. Men det är ofta så att när du börjar med det här...
För hur länge håller en vaxning sen då?
Ja, det är en bra fråga.
För jag tänker, alltså du kan ju köra på en ny kedja, men så kör du The Tracker 52 mil liksom.
Ja, jag vet inte riktigt hur länge det ska hålla och så vidare.
Okej, men vad de här recensionerna då?
Nej, de säger att det funkar.
Det är magi.
Ja, eller kemi. Det är magi eller kemi. One of the two. Jag vet inte vilket, men det är lite coolt. Och framförallt så, det är ju, poängen är ju här att folk som kanske har haft en liten tröskel med att komma igång med vaxningen, nu behöver man ta det längre, då kan man bara köra med. När du har vaxat så behöver du aldrig göra rent kedjan igen, utan då sköljer du bara med varmt vatten. För då försvinner ju allt.
Jaha, okej. Okay. Ja, men det är ju för sig sant.
Så då behöver du liksom aldrig...
Nej.
Så.
Okej, okay, då... Ja, då...
För du har ju aldrig någon olja på den igen, liksom.
Nej.
Nej,
nej, nej, just det.
Det var det. Sen hade du en till grej som du hade spanat in. Från din gamla arbetsgivare.
Ja. Canyon, som ändå är ett företag som... De verkar ändå gilla kreativitet och så. Tänk innovation.
Tänk utanför boxen. Ja.
Och så. Vi har ju sett det några gånger. De har gjort det på vissa cyklar framförallt. Och det kanske det man kommer att tänka på. Det är ju när de gjorde det här Hoover-styret på,
ja, just det.
På Grailen.
Ja.
Som var skönare att cykla med. Mycket skönare att cykla med än vad det såg ut.
Ja, just det.
Tycker jag.
Ja. Inte än ett normalt styre. Men än vad det såg ut. Det kan jag ge dig. Ja.
Nu har ju de gett sig in och ska typ... de verkar ha tagit fram någon hjälm. Det är inget officiellt än. Det här är bara läckta bilder. Man sett. De har ju två... De verkar sponsra en del gravelcyklister.
Ja, det gör de.
Bland annat Peter Vakoc och Jasper Okkeloen. Som då kör med Canyon-hjälmar.
Ja.
Och nu tänker jag ta hjälp av dig för att förklara hur den här hjälmen ser ut och vad det är som gör att den skiljer sig från alla andra hjälmar på marknaden.
De är jättefula.
Ja, men det är också, de har tagit bort liksom själva...
Ja, alltså remmen fäster liksom inte i själva hjälmen, utan det är som, tänk dig en gammal Jofa hockeyhjälm. Den liksom går ner en liten plastgrej där remmen fäster.
Precis.
Så.
Men den här går inte liksom runt örat.
Nej,
som Jofa-hjälmen.
Nej, den bara framme liksom, som en halv. Vad tycker vi om det?
Jag tycker det ser fruktansvärt fult ut.
Jag håller med.
Och den stora grejen här tycker jag,
ja,
det är att det, på de bilderna jag sett, så verkar det inte gå att ha skalmarna på glasögonen utanför. Så att det ser
det ser för jävligt ut. Ja. Det är roligt nu när du säger det så här, Specialized, när de kommer sina hjälmar, de har haft hjälmar lite då och då, men de sponsrade lampor till exempel med hjälmar och glasögon, och då tror jag faktiskt att från Specialized marknadsavdelning så försökte man råda bot inom kaninöron på det här med att ha skalmarna utanpå.
Mm-hmm.
Därför att en del hjälmar så sitter ju remmarna liksom inte i frigoliten, utan liksom, de kommer ju inifrån. Mm. Så att då sitter de nära pannan,
ja, men kinden, liksom.
Ja,
tinningen.
Ja, men exakt, tinningen och kinden. Och då är det naturligt att ha skalmarna utanpå. På Specialized-hjälmarna så fäste remmen ganska långt ut på frigoliten. Liksom.
Så har det varit på några pockhjälmar också.
Ja, och då får du ett glapp mellan rem och hak, eller rem och tinning. Och där passar ju skalmen in. Mm. Och på Specialized-hjälmarna hade de satt ett litet S också där. Mm. Så att det liksom skulle synas från sidan. Sådär. Och så vet jag att de då sa till åkarna och köra skalmarna innanför.
Gjorde de det då?
Nej. Några gjorde det så här i början av säsongen. Mm. Och så gick det typ tre race och bara, fuck that, nu kör vi.
Då kom deras glasögonsponsorer och bara,
men det var ju också, ja, men det var ju också Specialized. Men grejen var att de hade ju inga logger på skalmarna.
Nej,
på de glasögonen.
Okej, så det spelade ingen roll.
Nej. Ja, så, det var det. Men hjälmen ser fjävlig ut.
Ja, vet ni vad? Jag kommer lägga upp en, ni för er som lyssnar i Spotify-appen, så kommer vi lägga upp en fråga.
Mm.
Så ni kan se på vår Instagram, kan ni se en bild på hjälmen.
Ja.
Och ni som har Spotify-appen, gå in i avsnittet så kan ni rösta där.
Succé senast med omröstningen.
Vi har ju haft två omröstningar de senaste två avsnitten. Dels frågade vi när vi la ut avsnitt 164, det var ju ett tag sedan.
Ja.
Men då frågade vi, är dagens priser på cyklar helt orimliga?
Ja, det var ingen som tyckte.
91% av de som röstade, av de 151 som röstade, tyckte ja. Vad är det som
151,
händer?
Bra uppslutning.
Ja.
Ja. Och bra åsikt.
Ja.
Ja. Vad är det som händer?
Men de 13 som ändå röstade på nej, bra grej kostar.
De är stadda vid kassa, de där 13. Ja.
Och sen i senaste avsnittet så då frågade vi om Remco kommer vinna Tour de France. Och 92% av rösterna sa nope.
Nope, 92% av lyssnarna. Niklas håller med, 92% av våra lyssnare.
Ja.
Du, Niklas, med den där fula hjälmen, med en uppmaning om att gå in på Spotify, prenumerera, lämna en recension och rösta på våra omröstningar, så knyter vi ihop säcken för avsnitt 166. Påminner om Patreon. påminner om våra sociala kanaler, snabbla cykelwebben. Och Niklas, du var så glad när du kom hit idag, för du hade någonting du inte hade kunnat släppa.
Ja, precis.
Berätta för mig vad det var.
Jo, men det var så här att jag såg en bild igår bara.
Mm.
Och så här, det var på en cyklist i AG Insurance Sodal, alltså damlaget för Patrick Lefebvres, ja. Fast inte hans, men... Och så såg jag så här...
Victor Lefebvres.
Och så såg jag på ena på, liksom nere på armarna, så bara, världsmästaränder.
Mm-hmm.
Så jag bara, fan vad sjukt.
Mm, vem är det?
Så va? Ja, tänkte jag. Och så kunde jag inte släppa det.
Nej.
Så jag bara...
Det är poängen med det här,
ja,
segmentet.
Så kollade jag så här, jag bara, de har ingen världsmästarlag. Så bara, Ashley Moolman, hon har inte vunnit VM.
Jo, det har hon.
Nej, det har hon inte.
Jo. I e-cykling.
Ja, e-cykling kanske. Mm. Men det var inte hon som hade det.
Nej, okej.
Okay. Så jag bara, alltså, vem är det där? Så började jag kolla på massa teambilder från så här presentation. Alltså jag verkligen så, jag måste ta reda på vad det var. Höll på. Och sen visade det sig då, efter mycket grävande journalistik, det är ju Kimberly Lecourt-Pienaar som hade det. Och vet du varför?
Nej.
För hon är ju då tidigare alltså linjemästare på Mauritius. Och Mauritius flagga.
Nu visar Niklas mig Mauritius flagga.
Den är alltså röd och typ mörkblå, gul och grön. Alltså det ser exakt ut som de världsmästaren.
Den är svår att skilja ifrån.
Ja. Så att jag till slut... Jag bara,
bra gräv då. Bra gräv.
Så jag kunde inte släppa det fram tills att jag tog det. Jag satt säkert en timme på. Bara, vad är det? Vad är det?
Ja, roligt.
Ja.
Ja.
Vad har du inte kunnat släppa?
Tadej Pogacar vann ju en övertygande seger på Strade Bianche. Nu ska jag vara... Eller liksom, satt och scrolla idag på sociala medier. Och så såg jag att Remco Evenepoel hade typ postat så här, congratulations champ, typ impressive. Och Tom Pidcock hade postat något liknande, typ. Ska det vara så? Är det liksom, ska man inte bara hata varandra? Alltså liksom, det är klart att de kan vara, alltså så jämför Wout och Mathieu.
Ja, det är inte så att de är inne på varandra.
Nej, det är inte så att de...
Nej.
Liksom.
Nej, det gör de inte.
Nej.
Det är en klapp på axeln och så här.
Ja, men det är så här,
håller om varandra på podiet.
Ja, men så här, respektera varandra, ett handslag, bara bra, så här, du var bättre idag. Men det här...
Men är det något dåligt, eller?
Alltså jag tycker att det är konstigt. Ska jag dra en...
Men du får också tänka dig på sociala medier. Det är inte verkligheten.
Nej, men jag tycker att det ändå är kan man ta en rivalitet? Måste man vara så där himla storsint?
Men de vill väl också framstå som lite sköna, du vet så här.
Ja, jo.
Ja, nu var han inne och du vet så här.
Jag tycker ändå att det är konstigt. Jag tycker att det är lite konstigt.
Mm.
Det blir en lite oskön.
Alltså, oskön blir det snarare. Det blir ju rätt skön stämning.
Ja, okej. Men ska det vara så skön stämning då? Mellan dem? Jag vet inte.
Du vill ha lite mer obekväm.
Nu säger vår inspelningsapparat att vi har gått över timmen. Så jag tänker inte gå in på en annan grej.
Nej.
Det blir en grej för en bonus, känner jag. Och jag kommer säga några namn. Jag kommer säga Lance Armstrong. Jag kommer säga Ivan Basso. Och jag kommer säga Bjarne Riis. Och... även Ivan Bassos mamma är inblandad i det här. Det är ett ämne för en bonus, du. Men det är alltså inte ett ämne för nu, för klockan har gått alldeles för fort. Man har lite för roligt. Man har lite... Tiden går för fort. Tiden går för fort när man har roligt.
Mm.
Så
tiden går fort när man har roligt.
För avsnitt 166, som då är det 166 i ordningen av vår ordinarie avsnitt, så tackar vi för den här gången och säger ciao, ciao!
Ciao, ciao!